Jag förespråkar att skriva dem först. Och en av fördelarna med att skriva dem först är att de kommer köras väldigt många gånger. Så de kommer köras ofta. Och ligger de i samma repo som produktionskoden, så kommer du nog köra dem ännu mer. Jag har till och med, ganska ofta så sitter jag och startar min Cypress-svit. Vilket är att Cypress startar en browser åt mig. Min browser som jag ändå hade startat. Och sen sitter jag manuellt testar i samma browserfönster som Cypress precis har startat. Vilket innebär att de är en integrerad del av mitt arbetsflöde på något sätt.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Jag har en would you rather till dig nu.
Ooh.
I'm back.
Det var länge sedan som du gjorde på mig. Jag var äntligen.
Ja, men jag har försökt göra dem roliga, men jag har insett att de behöver inte vara roliga för att det ska vara intressant.
Det kan vara en intressant diskussion ändå.
Jo, hade du helst velat vara, alltså att du kan full stack i tre olika typ stackar, eller så här, du vet, programmeringsspråk i princip.
Mm. Mm.
Eller att du verkligen är så här bemästrat en.
Ja, men den tycker jag är ganska lätt. Jag hade helt klart helst velat bemästra en. För att, för jag tycker att full stack, redan som det är så jäkla brett. Alltså, att vara en bra fullstackutvecklare, det kräver ganska mycket för att du ska kunna med gott samvete titulera dig det, tycker jag. Och att man då skulle vara fullstackare, stackars dig. Nej, men att man skulle vara fullstack inom tre stackar. Alltså jag tänker att det måste vara alltså det går ju inte att vara djup på de tre.
Mm. Men det finns ju folk som är väldigt, du vet, duktiga som snappar upp tekniker och har jobbat i 25 år, de har jobbat först i PHP och den stacken, vad heter det, LAMP? Eller?
Ja, precis. Ja.
Och sen har man jobbat i typ .NET-världen och sen har man gått över till kanske JavaScript. Alltså det, eller så är du verkligen riktigt bra på en grej.
Ja, men jag känner nog ändå att jag vill vara expert, liksom.
Ja,
du då?
Min spontana reaktion var, det var faktiskt någon på Reddit som skrev och frågade det. Det var så här, nej, men jag vill vara bra på en sak, det är coolt och det är rätt coolt, men samtidigt så här, har jag ändå avundats folk som fattar programmering på ett så stor nivå att de kan liksom dyka in i vilka språk som helst nästan. De bara tar liksom en vecka och de kan koda i det för att de har gjort så mycket i alla möjliga språk.
Ja, men det är sant. Det är ju coolt att kunna applicera rätt verktyg på rätt problem också.
Mm.
Alltså, det är ju inte så att .NET och React som är minst aktiv är det bästa för alla eller för alla problem. Alltså, jag kan absolut se båda sidorna av myntet, men
Nej, men det är därför det är lite svårt.
Ja,
när man börjar tänka på det.
Mm. Spännande. Ja. Tack för den.
En grej som jag tänkte berätta för dig också. Så här, det finns en ny browser som jag har börjat använda. Jag laddade ner den typ för, gud, jag vet inte om det är ett år sedan eller ett halvt år sedan. Men den heter Arc. Och så var jag så här, jag tror att du har sett den. Mm. Även om du har testat den.
Jag har inte testat, men jag har absolut sett. Och varit lite nyfiken.
Och nu när vi spelar in det, då finns den nog fortfarande bara för Mac och iOS, men det är på G att den ska komma till Windows. Men det är en ny browser och den ser väldigt bra ut. Det var min första reaktion, så här, det här ser bra ut. Och hela upplevelsen när man installerar den och guiderna, det kändes så himla modernt att så här, men det här är nytt folk som har gjort det. Men det var typ allt jag kände, och de skrev lite så här att vi vill tänka om hur man använder en browser. Man har istället sina typ så här flikar och grejer på sidan. Det var det, och så såg den väldigt bra ut. Och sen slutade jag typ använda den för att jag har alla mina bokmärken i Chrome och sådär. Jag faller tillbaka till det.
Mm. Men vad kör den på för engine? För det är ändå intressant att veta.
Oh, gud, det vet jag faktiskt inte. Chromium såklart. Det vet jag visst. Okay. Och för ett tag sedan nu, i typ så här februari, så sa Arc att de släppte sin browser till mobilen. Det deras browser i mobilen gör är att du bara så öppnar den, det är bara en ruta där, och antingen så googlar du som vanligt i den rutan, eller så trycker du på så här, typ låt Arc browsa åt mig, och då använder den AI i bakgrunden för att generera en sida med det svaret du är ute efter. Som jag typ så här söker på linssoppa.
Mm.
Då kommer den förstå att jag antagligen är ute efter ett recept på linssoppa. Och sammanställer åt mig med en bild och steg hur jag gör den. Jag kan även typ fråga så här, okej, men vad hände i världen igår? Då kommer jag få en skräddarsydd nyhetssida. Och även så här, den skräddarsyr den, men det står ändå vart informationen kommer ifrån. Så det är inte så här ChatGPT att det kan vara fullt av ljug. Såklart kan den göra lite fel fortfarande. Men den liksom försöker ta bort en del av att så här, ja, men nu ska jag in på typ Google och sen ska jag hitta recept på linssoppa, och då ska jag sitta och välja, ska jag in på Coop, Ica, Arla, du vet, vilken sida ska jag hitta receptet på? Alltså, ja. Det är väldigt intressant så här, hur man börjar tänka om och så här, vad är det personen försöker göra istället? Och jag rekommenderar att ladda ner deras browser till desktopen i alla fall, för att det är mycket smidigare med olika, du vet, så här, typ privat, jobb, och jag har till och med ett podd, vad ska man säga, space. Man kan ha det i Chrome också, och alla andra browsers tror jag att det har olika profiler. Men här kan du byta mellan dem mycket enklare. Och sen har jag upptäckt att när du lägger saker i mappar, typ jag har en mapp som kanske heter repositories på jobbet, och där har jag lagt in alla repositories som vi har, som tillhör typ mitt team. Du ser liksom live-uppdatering om det har kommit pull requests.
Mm-hmm.
Eller om pipelines failar på de pull requestsarna.
Det är coolt. Alltså som eller, en liten typ notis då eller någonting.
Inte en notis, men det ligger som en tab, browser tab, fast på sidan.
Ja, och men sen, jag tänker typ som en typ badge eller någonting.
Ja, precis. En liten badge. Och samma på, just nu finns det, ja, nu när vi pratar så finns det för Outlook, för Google Calendar, för din Gmail. Om man har lite andra appar, att du ser en liten live-uppdatering. Och alltså bara det gör så stor skillnad. Och sen även så här, när du hovrar fliken, då öppnas en lite större ruta som visar kanske exakt vilken, jag tror så här, vilken PR som har kanske failat. Alltså det är bara så fantastiska funktioner som kommer hela tiden. Och det är så många små grejer som man bara så här, det är så här det borde vara.
Mm.
För browsern har funnits, hur länge har vi haft browsern? 20 år? Mer?
Mer, alltså mer, 30 ja. Typ.
Okej, 30
35,
år.
Alltså så.
Och hur mycket har ändrats liksom? Typ ingenting. Nej. Så det här är, ja, I like it.
Ja, men det är kul när folk tänker lite utanför boxen och inte bara gör samma sak som alla andra redan har gjort.
Mm. Nej, men så har ni Windows, jag vet inte hur det är på Linux faktiskt, men skriv upp er så får ni ping när det finns för er.
Mm. Detta avsnittet är ju ett avsnitt som vi spelade in på Öredev för några månader sedan, men det är dags att äntligen släppa det. Och vi intervjuade ju en kille som heter Andreas Cederström. Inte samma Andreas Cederström som vi haft som gäst innan, utan en annan Andreas Cederström.
Nej.
Hur stor oddsen? Vi pratar om det i avsnittet också, hur knäppt det är att de får varandras mejl och sånt ibland. Men innan vi går in och lyssnar på den intervjun så ska vi tacka våra patrons. Så stort tack till våra stjärnsupportrar Lars Nyström, Kajetan Kazimierczak, Dag Runell, Björn Jonsson och Alicia. Och självklart stort tack till er andra som stöttar oss i de andra nivåerna på Patreon också.
Mm.
Men vad säger du? Ska vi köra?
Jag är redo.
Då sitter vi här på eftermiddagen på Öredev, andra dagen. Och det är ganska mörkt ute nu. Det börjar kännas som att det är dags att gå och lägga sig.
Men det är kolsvart.
Klockan är ju egentligen bara 5. Man blir lite lurad. Men som tur är har vi ju med oss en superspännande gäst som ska liva upp det lite här.
Mm.
Så att jag säger hej Andrea Cederström.
Hej.
Hej. Och det här är roligt för vi har haft en gäst i podden som heter Andrea Cederström. Men för att minska på all förvirring så är det inte samma Andreas Cederström.
Det är faktiskt väldigt häftigt och otippat att det är liksom, ja men, i samma län. Ja. Att vi har hittat två. Finns
eller
det
är
fler
det från Skåne
Sverige?
Förresten?
Nej, jag är inte det. Jag är i Småland, men jag bor i Blekinge. Och det är ju ganska nära där den andra Andrea Cederström bor och verkar. Och vi är i samma bransch och sådär. Så det, det är lite förvirrande. Och det har ju lett till ett par missförstånd vid ett olika...
Finns det fler i Sverige eller är det ni två?
Alltså jag tror bara det är vi två. Men det finns ju en förening för Andrea Cederströmmar. Alltså vi måste jobba med det. Alltså det finns ju, det är ju talat att det måste gå till på ett visst sätt om man har vårt namn. Då. Mm.
Två personer medlemmar.
Ja,
ja. Mm. Ja, vad fint.
Men jag blev nyfiken, vad har hänt för missförstånd liksom?
Ja, men det enklaste är väl typ att vi har blivit förväxlade på Twitter och LinkedIn. Vid några tillfällen så har Andrea Cederström hållit ett talk eller publicerat något på GitHub kanske. Och så har ju då jag fått lite cred för det kanske. Och då måste jag lite snyggt vidarebefordra det till den andra Andrea Cederström. Och det mest plumpa är väl kanske att den andra Andrea Cederström, han håller på med en del, jag tror det är långdistanslöpning eller någon form av löpning i alla fall. Då var den äldre dam som hörde av sig till mig och sa att du måste sitta i presidiet på tävlingen här nu på lördag eller vad då, för att vi behöver någon som kan agera domare. Och jag fattade ingenting. Och så, men det tog liksom kanske en halv dag och sen bara just det. Undrar om det inte är min namne.
Men det var inte relaterat till mjukvaruutveckling i alla
nej,
fall.
Nej, men hon hade liksom, även hon hade sökt tag på namnet på något sätt. Och, men det tog ett tag innan jag fattade. Och då liksom pratade jag och Andreas lite grann med varandra. Och han sa att ja, det händer ju. Och, särskilt med de lite äldre, för det var någon PRO-löptävling eller något som skulle äga dem då.
Men jag tänker det är ändå schysst lite att ha en proxy om man nu så här får feedback som kanske inte är så positiv. Om man har haft en tak och det inte gick så bra så kan ju bara den andra
det var inte jag.
Välja att inte vidarebefordra det till dig.
Precis, precis.
Ja, kul.
Jag synd att du kom på det, för det har jag använt ganska många gånger. När jag testar tak så har jag liksom, nej men det är han, den andra.
Exakt.
Så slänger jag med ord som nemesis och sånt också. Ja, ni fattar.
Men du jobbar ju som konsult på Factor 10.
Just det.
Och jag har läst på lite här om dig. Du har jobbat med lite allt möjligt. Både startups och myndigheter. Och du har jobbat i telekombranschen. Och du har jobbat i så här stora internationella distribuerade team och grejer.
Mm.
Lite allt möjligt.
Lite blandat, ja. Ja.
Vad är du för typ av utvecklare då?
Men jag är en snäll utvecklare, tror jag. En sån som lyssnar och gärna vill göra bra grejer. Den typen av... Nej, men det är jag ju det också såklart. Men jag pysslar mycket med webb. Det är väl det har blivit. Och det är lite roligt, för när jag gick ut från högskolan så sa jag att jag ska absolut inte pyssla med webbutveckling. Det verkar inte vara på riktigt.
Det lärde man ju sig i högskolan att det var ju för inte riktiga programmerare. Det skulle vara typ Java eller någonting.
Det var absolut inga riktiga systemutvecklare.
Nej.
Eller absolut inte. Utan det var ju liksom, nej det skulle man inte befatta sig med. Så den attityden hade jag, och gissa vad mitt första uppdrag var som konsult. Och liksom, jo, det var webbutveckling. Och sen har det bara fortsatt sen dess. Och nu pysslar jag ju i princip bara med webbutveckling. Webbutveckling är väl fel ord, men det är system som kör sin browser helt enkelt. Så det är webbapplikationer, men de är ju oftast ganska så potenta. Så de ersätter ju då liksom stora desktop-applikationer och sånt där nu för tiden.
Men när vi snackar webb, alltså .NET-utvecklare räknar sig också som webbutvecklare, men menar du mer liksom frontend?
Nej, jag gör det som behöver göras, brukar jag tänka. Och jag söker att inte nischa mig med någon teknik, utan det är till och med så att jag drar öronen åt mig lite grann när någon säger jag är Java-utvecklare eller jag är JavaScript-utvecklare. För att på något sätt har du valt att sätta dig i ett fack, att bli en typ av människa som, och så identifierar du det med en teknik. Och det är lite jobbigt, för det finns ju tekniker som har gått och dött. Det finns ju språk som inte existerar längre eller som knappt existerar. De kanske bara existerar i bankvärlden eller telekomvärlden, säger Prolog, COBOL. De som gick runt och sa att de var COBOL-utvecklare när det helt plötsligt började ersättas av sig C++ eller Java eller vad det nu var som rullade in över tröskeln. Helt plötsligt så är de, då identifierar de sig med någonting som är på väg ut genom dörren, och det måste vara skitjobbigt. Så jag
nu är de ju svinrika istället. Tänk om du blir en sån här avdankad Java-skriptutvecklare.
Ja, några av dem tjänar liksom pengar som gräset, som de säger. Men nej, jag försöker undvika det. Alltså, hellre att kunna göra liksom affärsnytta med mina kunskaper än att jag sitter och liksom prompt insisterar på vissa specifika tekniker.
Okej, okay. Så du vill, ja. inte ens berätta vilka dina primära språk är?
Alltså där jag är mest flyhänt just nu. Mm. Jag har ganska dåligt minne och sådana här grejer. Alltså, men det jag jobbar mest i just nu, det är mycket C-sharp. För de backends vi bygger. Jag har även byggt en hel del frontend i C-sharp med Blazor. Mm. Både server-side och client-side. Och sen är det just nu lite React med TypeScript. Men det har varit en hel del Vue. Och, innan jag började på Factor 10 så var jag på Försäkringskassan. Och där var det mycket Java och AngularJS. Då, första versionen av AngularJS. Där var det verkligen webb. För då byggde vi både inloggad och oinloggad webb. Då, så det var det mycket webbutveckling.
En renodlad konsult här alltså.
Ja, ja det är... visst. Allemans. Ja, jack of all trades som det heter.
Ja. Ja. Nej, men det är det som är kul. Alltså, därför vi väljer att vara konsulter också. Man kan inte riktigt bestämma sig. Och man kanske inte, alla kanske inte är menade att hitta det här.
Nej.
Som vi hade intervjuat tidigare här, men som är riktigt grym på Elixir.
Ja, och jag kan bli avundsjuk på den typen. Alltså, när de verkligen, en människa som hittar, det här är mitt, det jag brinner för. Det här teknikstacken är helt fantastiskt. Och så nördar de ner sig och liksom blir... Ja, så grymma på det. Jag tycker det är, jag har inte den djuplodande kompetensen, absolut inte. Men, och det får man vara lite ödmjuk för då kanske, att jag är inte den som är bäst på den typen av problemlösning. Men jag kanske kan se att det, just nu är det fel eller rätt verktyg för det här problemet. Så, liksom. Så det är en annan typ av... Medan någon som är, nu ska jag inte lägga ord i hans, men alltså, ifall du bara kan JavaScript, då löser du alla dina problem med JavaScript. Så blir det.
Mm.
Och det kan inte rätt i alla fall.
Nej, absolut. Nej. Men du, när du kom hit så hade du ju precis hållit ditt talk.
Det var verkligen knappt från, hämta kaffe. Alltså.
Nej. Från en dörr till en annan. Så att, jättekul att du ville göra det så snabbt här. Men vad pratade du om?
Jag pratade om end-to-end-testning. Alltså automatiserade end-to-end-tester. Det är en ganska hög nivå automatiserade tester. Då kan man tänka sig att det finns något som heter unit-tester. Låg nivå. Och sen så finns det då... högre nivå. Så det var det jag pratade om. Och det är min erfarenhet och i princip alla jag pratar med att end-to-end-tester, det är bara fyllt med fel. De går sönder lätt, de är skitdyra att underhålla, de tar lång tid att köra och det är i princip hopplöst och du får aldrig tillbaka värdet du har investerat i dem, är väl den allmänna uppfattningen. Medan jag hittade ett sätt som får det att funka där de faktiskt ger mig värde tillbaka för ungefär 5 år sedan och sen dess har det funkat. Och jag gjorde en snabb gallup på mitt talk där jag bad folk liksom, har ni känt smärtan i en end-to-end-tester? Jag håller upp en hand och varenda en i rummet höll upp handen.
Är det sant?
Inklusive jag. Och sen så på slutet så frågade jag liksom, de här smärtorna ni kände, har jag lyckats hitta dem i talket på ett eller annat sätt? Och de flesta upplevde att det hade jag då liksom. Så att jag tror att det finns, eller jag vet ju, min erfarenhet säger att med ett par ganska enkla handgrepp så kan man ta bort väldigt mycket av den smärtan som gör att en end-to-end-tester då upplevs jobbigt eller svårt att underhålla. Eller, ja.
Det vill ju vi bara såklart höra mer om.
Mm, vad är de här smärtpunkterna? För både jag och Madde har en end-to-end-tester. Ni kör Cypress, eller hur?
Cypress, ja.
Vi har Selenium och på väg till Playwright.
Mm.
Jag älskar end-to-end-tester, men jag ska erkänna att jag är väldigt mycket i den här. Vi har många testare som är fokuserade på att skriva dem.
Just det.
Och jag är gärna där och konfigurerar upp allting och lägger till lite då och då. Så jag kanske inte har upplevt smärtorna eller ens vet, man vet inte ibland om att man har dem för att man är bara van vid att allt är eländigt. Så vilka är de?
Men jag tänker allra först kanske vi bara ska gå igenom lite, vad är ett end-to-end-test egentligen? Det kanske inte är helt självklart.
Kan vi
det är sant. För de som inte har jobbat med det.
Nej.
Ja, vi kanske ska börja med så här, vad ett unit-test är också.
Jag bara får särskilja det.
Ja, så vi ska säga så här, ett unit-test testar ju verkligen bara den minsta möjliga delen av kod. Nu brukar ju folk vara kanske lite slarvigare än så och att det makes sense. Men man brukar ju oftast, om vi ska vara ärliga, testa en funktion eller metod som gör någonting. Men den funktionen ska helst bara göra verkligen en sak.
Mm.
Sen har vi integrationstester. Är det någon som vill ge sig på den?
Men jag kan göra ett försök. Och då tänker jag så här att unit-tester är precis som du är inne på. Det är ju väldigt låg nivå. Det är enskilda funktioner kanske eller klasser. Eller vad det nu, alltså extremt liten detaljnivå i koden som testas. Då. Och sen ett integrationstest. Då handlar det egentligen bara om att integrera flera sådana småbitar. Sätta ihop dem tillsammans. Och då kan det vara en sån enkel grej som att säg att det är ett backend du bygger, det är kanske ett API. Då finns det kanske någon form av controllers där som hanterar HTTP-request som kommer in. Och sen så liksom plockar den bort detaljer som handlar om HTTP. Och sen så skickar den det vidare till någon form av domänlager där det finns servicer. Då kanske man vill testa de här två tillsammans. Då har vi VIPs, då ett integrationstest, där vi testar någonting lite större, tänker jag. Och så kan man blanda in en databas där. Fortfarande ett integrationstest. Sen kanske man har en frontend, en liten React-applikation som man också blandar in. Och VIPs är då ett end-to-end-test där vi har liksom frontenden, alltså det som en riktig användare ser, klickar, interagerar med. Det är det som testet opererar emot. Och helst kan man gå hela vägen ner då till, om det är lagring eller externa processer eller något, som man blandar in alla delar, så många som möjligt egentligen, för att efterlikna ett produktionssystem när man sedan exekverar de här automatiska testerna. Och jag tänker att en av nycklarna är då att man går verkligen samma väg som en riktig användare hade gått. Man tänker genvägar via liksom rakt på en controller till exempel, eller rakt mot en specifik klass, utan det är samma väg som användaren har gått. Så lite mer att behandla systemet som en closed box än att man känner till detaljer i den.
Ofta pratar man ju också om UI-tester. Ja. Är det alltid samma som ett end-to-end-test egentligen?
Alltså jag skulle säga nej. Det tycker jag inte att det är. UI-tester i min värld är bara att du testar delar av ditt UI, ditt user interface. Och det skulle kunna innebära att du bara testar UI. Det vill säga du mockar bort eventuella HTTP-anrop till något backend eller vad det nu är. Du kanske har en databas som du mockar bort om du har en server-side-genererad applikation.
Just det. Nu tycker jag vi kan gå in på pain points då.
Ah. Bra, och vad är det som är hemskt med dem?
Ja, men det hemskaste med dem är ju att traditionellt sett så är de horribla att felsöka. Alltså när de väl går fel, och det gör de, så är det jättesvårt att få veta varför gick det fel. Alltså, för det är ett ganska trubbigt verktyg. Tänk er själv om man blandar in varenda del i sin applikation då, i bästa fall. Och testet kanske testar någon ganska enkel feature som användaren är intresserad av. Säg att det är en webbshop, så kanske det är att söka efter produkter. Och så går det rött ett sånt test och det failar av någon anledning. Det finns ju väldigt många orsaker till att det kan faila, eftersom att hela systemet är inblandat. Det kan vara databasen inte startar ens liksom, eller det kan vara att du har faktiskt introducerat en bugg i applikationen. Så traditionellt sett svåra att felsöka. Och det tror jag kommer ganska mycket från att verktygen för sig 10 år sedan, när det var mycket Selenium bara, då kunde du inte felsöka det här i princip. Det var jättesvårt och det var ganska mycket setup för att ens komma dit att kunna köra de här testerna lokalt. Jag minns själv när jag jobbade för ett telekombolag för ungefär 10 år sedan. Då hade vi Selenium-tester och det var verkligen jobbigt, för att när de gick fel så fick man spendera timmar, ibland en hel dag, på bara liksom försöka förstå varför har det här gått fel. Är det ett fel i vårt system eller något av de andra källsystemen? Eller är det... Oftast så visade det sig att det handlade om vissa andra pain points som finns med end-to-end-testning. Det kanske handlar om timingproblem, för att när ett sånt här test exekverar så är det oerhört snabbt. Och en människa som sitter och validerar mjukvara är ju inte alls lika snabb som ett skript där då, som ett end-to-end-test egentligen är.
Just det, det har vi i våran kod att man får vänta på massa saker, ja, eller prova om. Det är,
Och då liksom implementerar man såna här konstiga regler som att vi kör våra end-to-end-test 3 gånger. Och gick de grönt 1 av 3, ja, men då anser vi dem gröna. Och redan där har man ju ett
eller
systemfel.
Eller vänta liksom jättelänge, som är onaturligt länge, ja, för att i vissa fall så är systemen så långa. Ja.
Man strösslar liksom med wait-funktioner överallt i testfallen.
Men känns lite som en smäll att det är någonting som inte är riktigt bra då.
Ja, men lite så. De mesta av painpointsen som jag pratar om, de manifesteras egentligen att du vet inte varför någonting gick fel och så måste du felsöka. Men så finns det ju massa felkällor, och en sak är ju då liksom hastighet, som vi var inne på nyss. Alltså att skriptet är mycket snabbare än en människa hade varit som skulle göra samma check.
Ja, och det kan väl bli race conditions också, tänker jag.
Exakt. Du kan få massa konstiga race conditions där, för att skriptet är så jävla snabbt. Och sen, allting ska vara fint på webben då. Jag jobbar ju på webben liksom med de här testerna. Så det ska animeras och det ska liksom slida sin grej från sidan. Och det här skriptet är ju så mycket snabbare än en 300 millisekunders animation. Så att det liksom, en massa verktyg idag liksom automatiserar bort den där väntan. Det gjorde man för 10 år sedan. Men en massa verktyg som finns idag automatiserar bort det, så man behöver inte tänka på det. Men det kan ju vara, sen man går vidare neråt så är det ju state management, alltså att på något sätt försätta den här applikationen som jag nu ska exekvera ett massa end-to-end-test emot, att försätta den i ett känt tillstånd och kunna repetera det flera gånger om, det är också jättesvårt ju. Så det kan ju vara liksom att jag har test, ja, det failar, men det kanske visade sig att jag hade fel testdata i databasen då. Och så manifesterade sig att ja, det visades inga produkter när jag sökte efter produkter då i GUIT. Aha, och så ska du felsöka, varför blev det så? Och blir det bara så i 1 av 10 fall när du exekverar de här testerna, då är det ju jättesvårt att hitta den här faktiska felkällan då.
Testdata skulle jag säga är vårt absolut största problem eller största utmaning i våra integrations eller i våra end-to-end-tester.
Just det.
Du har ju baserat dina tester på vissa specifika fall.
Mm.
Jag jobbar också med e-handel. Och så kanske det är någon produkt som har plockats bort.
Mm.
Ja, plötsligt så faller testet.
Just det.
Ja. Okay.
Men nu låter jag som en tele, nej, vad heter de, så här, tv-shop-säljare, men alltså, det där tycker jag att jag har liksom en lösning på, för det där är bland det svåraste med end-to-end testing, så är det ju state management.
Mm.
Resten av problemen löses egentligen av verktyg idag, men state management, det måste du fixa själv, det är du ansvarar för det själv. Och då tycker jag att jag har en lösning på det.
Tell me.
Ja,
eller kanske är för tidigt att gå in på det.
Säg inte äga sin egna data här.
Men det är klart ska äga en egen
data. Det går ju inte.
Lösningen
ibland
är inte så enkel. Nej, precis. Men jag kommer inte ihåg om jag nämnde det i början, men jag är ganska kär i TDD, Test Driven Development. Och det har ni säkert pratat om på podden. Förlåt, jag är ingen poddlyssnare.
Inte ett specifikt avsnitt.
Ja, okej. Okay. Jag känner massa människor som är duktiga på det. Fall ni har idébrist någon gång.
Absolut.
Men jag jobbar testdrivet, och det betyder att jag skriver mina tester först, men det tog mig ganska lång tid, alltså nu pratar vi år, innan jag insåg att jag kan skriva mina end-to-end-tester först också. För en av fördelarna med testdriven utveckling, då, i praktiken så är det, eller så här, principen av det är att du skriver testet innan du skriver någon implementation, och så du producerar test, och sen så skriver du bara produktionskod tills testet är uppfyllt, så villkoret för testet är uppfyllt då. En jättestor fördel med det är att du får testbar kod. Den måste ju vara testbar. Annars kommer det aldrig funka med det där testet du skrev från början. Och det visar sig då i min värld att om du applicerar det på systemnivå så får du helt plötsligt ett testbart system. Och en av de svåra grejerna med unit-testing är också state management. Fast det är på så liten skala så ofta kan du mocka grejer. Alltså det blir så mycket enklare liksom. Men om du skriver testfallet först så behöver du tänka på state management det första du gör. Och jag tycker nog att ett problem man ofta gör när det handlar om end-to-end-tester, det är att man skriver dem efter man har byggt själva featuren. Så det där testet som du vill ha, det skriver du först efter att du har gjort färdigt featuren. Och då är det lite svårt att tänka på state management, för då är inte produktionskoden byggd för att vara testbar. Så, och det låter som en sån, nästan en banal grej. Alltså om vi bara skriver det där testet först, tänker på state, alltså vi försätter databasen i ett visst tillstånd och sen så kör vi vårt testfall mot det, då ska det funka. Då måste vi tänka på hur sätter vi på statet det första vi gör. Då tar vi bort ganska mycket av de felfaktorerna helt enkelt.
Men all data har man ju inte i en databas till exempel. Nej. Utan det kan ju vara att du anropar en annan tjänst som heter API. Du ska beräkna, vi har till exempel ett system för att beräkna skatt i USA där de har massa olika fall beroende på vilken postnummer och hit och dit.
Mm.
Och där äger ju inte vi det och vi kan inte riktigt påverka det heller.
Nej, precis. Det jag brukar göra i de fallen då försöker jag, om jag inte kan kontrollera beteendet i den där svarta lådan som är skatte-API i ett USA i ditt exempel nu då försöker jag antingen bygga en double för det på något sätt, något som jag kan injekta i runtime och säga att nu startar jag applikationen i end-to-end test mode, alltså tänk miljövariabler eller någonting. Och då kör vi med vissa test-doubles för vissa system. För att jag vill kunna ha kontroll på den datakällan. Och kan jag inte göra det så kan man oftast fejka eller mocka det på något sätt. Med säg Cypress till exempel som är ett ramverk för end-to-end testing, så kan du mocka HTTP-anrop i browsern. Då.
Ja, men då mockar ni bort det alltså.
Ja, men det där, jag vill ha en varningstext på den. Jag tycker det sista vi gör är liksom en mocka av stubbar grejer. Hellre att vi bygger en test-double för det systemet. Försöker på något sätt att isolera det med någon form av antikorruptionslager. Och sen kan vi ha en double där, en test-double som vi stoppar in. Och den kan vi ju liksom göra injektbar med. Får du 30 in, och då ska du svara med 3. Så är det alltid så liksom. Så kan dina tester expekta det och så vet att det funkar.
Mm. Ja, men det funkar ju för sig. Mm.
Ja.
Så tänker jag att vi skulle kunna använda det istället, för vi har också sån data som vi inte kan kontrollera just, och just testa att skriva testerna först, för att vi vet ju vad vi vill ha ut, men ja. Så kan ju databasen gå sönder för att vi äger inte den.
Mm.
Men det vi gör då är istället health checks på API:erna som vi anropar, och då ser vi ju exakt vad som har gått sönder om det körs också. Jag vet inte om det är rätt sätt, men det är ju lättare än att debugga en töntester som kördes på natten någon gång.
Ja, men precis, precis. Jag vill bara knyta an till det med skatteoperativ. Alltså det är precis exakt det du sätter fingret på där som jag menar med att bygga ett testbart system. För när du sitter och skriver det här testfallet innan du ens har börjat bygga implementationsdetaljerna för att hämta ut skattesatser i USA eller vad det nu är för någonting. Då börjar du redan där reflektera över, shit, det här är ett externt API-anrop. Jag måste kunna kontrollera det, det kan jag inte. Jag måste ha ett sätt att mocka eller stubba eller fejka det anropet. Alltså, innan du ens börjar tänka på produktionskoden så har du insett att här finns en begränsning som jag måste ta höjd för annars kommer mitt testval inte vara pålitligt längre. Så det är lite det jag menar med att systemet kommer bli testbart när du tvingas att skriva det här testet först eller när du väljer att skriva det här testet först.
Mm.
Det var ett jättebra exempel, tack för det.
Ja, det var det lilla. Det är live från min egna pain point jag har.
Ja, men det är ju de bästa exemplen som kommer från verkligheten.
Okej. Om man mockar bort sådana system som man tänker inte är pålitliga, för att man tänker, ja men där avgränsar vi oss liksom, vi försöker end-to-end-testa våran app, vårat system. Kan det bli att man får ett liksom falsk positivt test av att man tror att datan där fortfarande är så som man mockat den, man uppdaterar ju inte det testet och så litar man bara på alla mocks?
Ja, absolut, och jag tänker att bara för att du har ett gäng end-to-end-test så tar inte det bort någon form av manuell testbörda. Du måste ju fortfarande testa att saker och ting beter sig som de ska. Men just att bara veta att det där, den där tjänsten, och av någon anledning så har man ju valt att ha det som en extern tjänst man anropar. Alltså man har valt att inte själv implementera skattelagar i USA i sin egen applikation, för det var nog inte ens i närheten av eran core business. Om man känner till det då, att där har vi gjort en gränsdragning, vi litar på det API, vi vill bara vara säkra på att vi har anropat och fått ett svar tillbaka, men vad de svarade var egentligen inte så viktigt, vi litar på att de gör det korrekt på den sidan. Så, jag vet inte om det svarar på din fråga, men absolut, det finns en risk att du invaggar dig själv i någon form av falsk trygghet, men då tror jag också att då sitter du bara och testar det du har mockat upp, det vill säga helt plötsligt så testar du ingenting av din egen kod, utan du testar bara det där jag har mockat upp hos mina externa anrop, och då kan man ju fråga sig att behöver du ens den typen av tester? Och då skulle jag säga nej, de behöver du inte. Du ska testa det som du själv har byggt.
Okej. Okay. Jo, ja. Men det precis, min fråga var ju knappt en fråga heller. Det är bara liksom fundering på hur man ska tänka där. För de kan ju förändra strukturen i liksom, eller börja svara med en XML istället för JSON. Jag vet inte.
Nej, men precis.
Så tror man att allt funkar jättebra. Men ja.
Men ett sätt kan ju vara också att man tänker sig att om vi har en produkt som kostar någonting, nu vill vi veta vad blir skatten i USA, att vi faktiskt inte assertar, alltså vi säkerställer inte att det blir en specifik summa, vi kanske bara säkerställer att vi får tillbaka en summa, så att vi bryr oss egentligen inte om exakt vad den där tjänsten svarade, men vi bryr oss om att tjänsten svarade med åtminstone ett nummer, en siffra, så det kanske är på den nivån vi ska ha de här testerna då.
Ja.
Det tror jag är smart.
Mm.
Jag måste modifiera mina slides så att jag får med det, för det var en bra poäng faktiskt.
Skönt, då får du också ut någonting av det här.
Jag gillar det, annars hade det här varit...
Nu känner jag mig smart för att du och jag har ställt två bra frågor, eller hur?
Vi ska inte stanna där, ni ska ställa hur många.
Vad är nästa pain point?
Jag skulle tro... det är väl kanske inte så mycket pain point, men, eller jo, det är det, och det är att man upplever lite grann att de här end-to-end-testerna man har skrivit, de håller inte riktigt för refaktoreringar, och då kan det vara så att man tänker sig att någon, säger en konsult från ett konsultbolag, kom in och så sålde de min tanke med en end-to-end-tester, och sen så byter man frontend-ramverk från React till Angular, till exempel, eller man byter från Bootstrap till Tailwind. Och helt plötsligt går alla dina end-to-end-tester rött. Inget funkar längre. Då tänker jag att det handlar väldigt ofta om att man piggybackar på sånt som man inte får göra med sina tester. Och då,
alltså typ att man faller på klassnamn och sånt.
Yes, faller på klassnamn. Det vet jag. Precis, ja. Och då kan det stå så här, i ditt testfall då, så kanske du säger, men jag vill hitta ett button-element som har klassen primary, som har id:t by now, eller alltså du använder sånt som inte egentligen är till för testerna, men till för något annat. Alltså klasser är primärt sett för styling.
Mm.
Så byter du från Bootstrap till Tailwind, då kommer inte klasserna heta samma sak längre. Och det innebär att dina end-to-end-tester som beror på de där klasserna kommer ju fejla. Och samma sak om du använder id:n till exempel. Id:n används också ofta för styling eller för applikationen. Behöver id:t för någon, av någon anledning då. Och detsamma om du har En vanlig selector är name, alltså tänk i HTML-formulär, då har de alltid ett namn-elementen, att du använder det då, jag vill ha en, fältet med namnet personnummer eller någonting, så fyller du i lite data där och så förändras det. Att någon utvecklare bara refaktorerar lite kod och så går de där testerna rött. Så när de egentligen skulle gått grönt och skydda dig, så ger de dig falsk negativa resultat istället. Vilket är superirriterande. Och så börjar man felsöka och så börjar du leta i git-loggarna. Och så till slut hittar du att det var Andreas Cederström, han på Factor 10, inte på han på 1337 då, som hade ändrat ID:t på fältet. Och så råkade det bara vara så att jag i mitt testfall också hade använt samma ID. Och då är egentligen felet är ju att du har använt ID:t som en selektor i testfallet. Och det finns så mycket enklare knep, alltså ett enkelt datatestattribut. Alltså du skriver bara test-ID som ett eget attribut på ett element till exempel. Säg test-ID personnummer då, det kanske är så du ska ha det. Så använder vi attributet test-ID för att hitta fältet personnummer. Det betyder egentligen att när du byter från React till Angular eller vad du nu pysslar med, det, jag vet inte. Så låter du bara det bestå. Applikationen bryr sig inte om det. Stylingen bryr sig inte om det. Men testerna har kvar sitt lilla handle fortfarande. Mm.
Ja, jag sa ju att jag skulle komma på alla mina smärtor när vi började prata.
Ja. Men det är så roligt.
Men jag har nästa nivå på det, om jag får flika in.
Ja.
Jag liksom, mitt så här testmindset har förändrats under det senaste året. Och liksom, det har verkligen börjat klicka med hur man testar ett UI. Men jag började med datatest i det för att det inte ska krocka med idén och sånt. Och fick just också problemen att de som skrev de flesta testerna i vårt team använde sig av, vi kör Material UI, så Material UI-klasserna, så varje gång jag uppdaterade Material UI så var det någon som autogenererade klass som byttes ut och då testerna failade. Och då kom insikten efter ett tag, något som typ Kent C. Dodds, många säkert känner till, som ett stort namn inom frontend-världen. De skriver ju om att du liksom, du ska aldrig testa ditt UI, din kod på det sättet alls. Du ska ju testa det användaren ser.
Ja.
Och då gå på liksom, hitta labeln där det står e-mail. Mm. Ja, och ta inputfältet som hör till det. Det är det du testar, för att alltså, du skulle kunna testa ett ID som finns i liksom, HTML:en, men det fältet syns inte för att du har tagit sönder din layout.
Mm.
Och liksom, gud vad det har gjort våra tester bättre när vi har förändrat det. För att vi testar ju det användaren ser hela tiden.
Då måste jag berätta om en ganska cool grej som jag gjorde i en applikation för ett tag sedan. Och då, vi skulle bygga in språkstöd. Den kunden hade inte språkstöd i sina applikationer, i sina nuvarande tjänster då. Men det var ett stort krav att de ville ha det. Och då, jag höll också på med ganska mycket sådär, alltså att jag använder det användaren ser. Jag letar upp texten, klickar på det. Om det står köp här på knappen så hittar jag köp här och klickar på det. Då liksom. Men då använde vi den här typen av specifika attribut istället för texter. Och då kunde vi parametrisera hela testsviten så vi kunde köra den på både svenska och engelska.
Mm.
Exakt samma testsvit. Först på svenska, ja, men alla features funkar på svenska. Och sen körde vi den en gång på engelska. Men då behövde vi ha någonting som var liksom språkagnostiskt. Där, så att vi inte använde...
Just
men om man byggde för bara engelska till exempel, då funkar det skitbra. Ju.
Ja, det är det vi har. Så det har inte kommit, det problemet har inte kommit än. Vi har ju massa olika språk också. Man hade.
Ja. Ja. Jag har faktiskt varit med om en ganska cool grej som blev som en sidoeffekt av ett end-to-end-testfall. Där, det användes ändå översättningsnycklar i en applikation där vi hittade, jag tror det var en knapp också, så hittade vi den med texten i GUI då. Och sen så klickade vi på den knappen, säg att det stod submit eller någonting på den då. Men så var det någon som hade råkat ta bort ganska mycket i översättningsfilen. Så ganska många texter saknades, vilket gjorde att det stod inte submit på knappen, utan det stod en textnyckel där istället. Och då failade ju testfallet. Mm.
Men det var ju ett bra
failande. Ja, det är svinbra. Mm. För helt plötsligt så hittade den då att oj, nu har ni tagit sönder en översättningsfil, den är inte komplett längre. Och det såg vi direkt att... Ja. När vi sen då kollade på skärmdumparna som vi fick från, jag tror det var Cypress eller om det var Playwright, då såg vi att hälften av texten är inte översatta längre. Det är bara textnycklar i granskningen.
Oh shit, vilket bra exempel. För jag har inte stött på det än så konkret att jag har hjälpt.
Nej.
Men där var det hade ni aldrig upptäckt med ett ID.
Nej, och aldrig med våra unit-tester heller. Det hade bara slagit igenom ett par tusen unit-tester. Det hade bara liksom gått förbi där. Liksom.
Ja.
Utan då, antingen någon som manuellt tittar på det. Eller då den här typen av tester hittar du då.
Och vad det gör för accessibility också. Att man bara direkt så här, jaha, men en användare kan ju inte identifiera att det här är en knapp. ens. Nej, om man behöver det stödet. Precis. Så att man har fejkat det med någon div. Liksom. Ja, ja. Man lär sig bli mycket mer semantisk där.
Ja, men precis. Och jag tror till och med att verktyg som Cypress och Playwright ger dig varningar ifall du till exempel klickar på divar eller något liknande. Alltså att det här är inte ett element du borde klicka på. Mm. Det här, så får du faktiskt...
Ja, då tvingas man ju sätta en aria-label liksom. Typ.
Ja, precis.
Ja, men det har jag sett. Vi kör som sagt Cypress och då ibland har det kommit något sånt här att man behöver sätta... Jag tror det var på någon checkbox eller någonting. Att man var tvungen att overrida och sätta något attribut. Och då kände så, okej, det här är inte riktigt rätt. Vi borde kanske bygga om själva applikationen istället.
Just det.
Ja, de här checkboxarna, olika toggles, de är lite knepiga, har jag märkt.
Mm.
Jag hittade, på accessibility som du var inne på då, så något av dem... Jag hoppade in i en applikation precis när det började på Factor 10. Och då skrev jag ett par Cypress-tester. Något av det första de hittade var att det gick inte att klicka på några knappar överhuvudtaget. För att det låg en hidden div över det. Så det såg jättefint ut när jag tittade på det med mina människoögon. Men så fort ett skript var där och började exekveras så såg den att det här kommer en skärmläsare aldrig reda ut. För det finns någonting som tar allt fokus från skärmläsaren helt enkelt. Så redan där så ganska enkla grejer som jag aldrig hade sett. Nej. Genom att bara titta på gränssnittet själv. Men då hittade verktyget det direkt egentligen. Så det var ganska coolt tyckte jag.
Mm.
Har du mer tips? Det känns som att du bara är så här skattkista med massa tips här hur vi ska göra bättre. Ja. Bara fortsätt mata oss.
Ja, men jag har massa grejer. Men jag tycker en grej som... Och här riskerar jag att sticka ut hakan lite, säger man väl på svenska. Eller ja.
Det säger man väl.
Jag tror man säger så.
Eller du får vad du ska säga nu.
Ja, men alla håller inte med mig här. Så kan vi väl säga. Men jag tycker själv att... Jag vill ha tester som är ganska nischade. Alltså ett test, en grej.
Mm. Det låter inte jättekontroversiellt tycker jag. Men,
nej, men, jag vill
men
minnas...
kanske. Eller, för många vill testa långa flöden. Yes. Att så här, jag kan gå från logga in, plocka ett item, lägga varukorgen, checka ut.
Precis, betala.
Men inte det... Är inte det bra att ha en kombo? Jag vet inte.
Det är ganska bra. Jag har faktiskt just precis det här exemplet som du är inne på. Det har jag i talket som jag körde innan jag kom in och satte mig här med er.
Okay.
Som är just en webbshop där du kanske kommer in, du söker efter en specifik produkt, du hittar den, du klickar på den, du kommer till en produktsida, du lägger till den i kundvagnen, du säkerställer att det finns en viss kostnad i kundvagnen, då, liksom en totalsumma. Men jag tycker egentligen att det är två separata testfall. För en del användare dyker bara in i webbshoppen, söker, hittar inte det de ville ha eller hittade det. Men tyckte det var för dyrt att lägga all det i karten. Och då tycker jag att det är ett eget testval faktiskt. Men senast jag läste Best Practices från i alla fall Cypress tror jag det var. Så föreslår de att skriv väldigt långa. Alltså ta ett helt sånt use case från ax till limpa. Gärna så mycket som möjligt ville de få in då i ett testval.
Fast om ett use case är att aldrig checka ut ett item.
Ja.
Kanske bara lägga det i favorit. Eller, alltså, du måste ha... ändå... Det låter ju ändå rätt, för att det är ju ett helt flöde ändå du testar.
Ja. Just kart, alltså det här blir ju så här, man får ju gå lite på fingerspetskänslan och magkänslan, vad är för stort och vad inte. Men generellt så tycker jag nog att ett testfall ska egentligen bara ha en anledning att fejla. Och då skulle jag våga gå så pass långt så att det testfallet som sen testar lägg till i kundvagnen. Då kanske du kan gå rakt på produktsidan i testfall, så att det första testfallet gör det och surfa till en produktsida. Och sen kanske något annat som visar att du kan söka på produkter och klicka på dem och då kommer du till produktsidan. Så att du liksom inte tappar sömmarna här utan du kan fortfarande göra alla grejerna. Men framförallt, och det här är en sån pain point som jag tycker att har du, säg en stor applikation, du kanske har 5 end-to-end testfall. Alltså det är inte många man har, det är väldigt få. Och sen går ett av dem sönder för att det går inte att söka på produkter. Och då går alla de andra sönder också. Och så visar det att det var bara söken som inte funkar. Så du får lägga lite onödig tid tycker jag på att felsöka. Fick alla.
Men kan man inte bara räkna sig som, för vi skriver nog alltså tester eller liksom metoder eller funktioner för varje test med ett litet som kanske är bara lägg i varukorg. Men sen sätter vi ihop dem till ett långt, men då ser man ju ändå man ser ju exakt vilken som failat om man kollar loggen. Visst, det är ju hela det flödet som har failat, men du ser ju vart. Men är det fel?
Nej, det skulle jag inte säga, absolut. Men det jag vill undvika är egentligen att jag ska behöva spendera Jag vill inte spendera mer än 30 sekunder på att försöka förstå vilken del av kodbasen är det jag ska leta i för att fatta varför det här gick fel. Alltså jag personligen vill att det ska gå väldigt fort för mig, och jag ska egentligen kunna titta på resultatet av körningen i GitHub Actions eller vad det är jag har för någonting.
Men om du ser då så här, can, jag vet inte, ja. Submit.
Ja.
Ja, men
det är en sak om verktyget du använder och tillåter dig att se att det var precis på det här steget som testet felade. Då är det superbra. Men det är inte alla verktyg som har den detaljnivån.
Okej, så det handlar mer om liksom feedbacken, ja, att det ska vara lätt att hitta.
Ja, det är bara feedbackloopen. Annars hade ju egentligen det kunnat vara ett enda testfall som testar alla dina 70 features du har i en applikation.
Ja,
världens längsta testfall.
Ja, men lite så. Men alltså det här blir ju nästan, jag höll på att säga, politiskt eller religiöst, vad man tycker är rätt och fel. Men personligen så vill jag ha jag vill kunna se i princip omedelbart på byggloggen vad det är som har orsakat felet. Men, och jag vet att, och det är lite därför jag säger det här, sticker ut hakan lite, för alla håller inte med mig.
Ja, men jag vet inte om jag håller med dig där. För att om du bara testar, om du inte kör dem tillsammans då skulle du kunna hamna i ett state som inte funkar. Det är ett komplett flöde, väl?
Ja, det hade ju faktiskt kunnat hända, absolut. Att du liksom, det är ju lite som jag var inne på det här med sömmarna, du får inte tappa det. Alltså. Och det var faktiskt någon som var riktigt clever på min presentation som sa att för att få plats med koden på en slide så hade jag tagit lite genvägar, och det såg jag han direkt. Shit, du missar ju steget här. Du går ju aldrig från sökresultat till produkt. Jag ser mitt exempel. Och det var jätteroligt, så nu är jag skyldig någon
jävla bästa visser.
Ja, nu är jag skyldig honom en öl, tack vare det. Men det var trevligt, han verkar smart, så vi får prata mer om det där. Men absolut, risken är ju då att du missar sömmar, och helt plötsligt så har du en testsvits som faktiskt inte håller dig i ryggen som du vill då. För tanken med end-to-end-testerna, det är ju att skydda dig från regressioner, och då vill du ju ha liksom vattentätt över sömmarna också.
Kan man inte ha både och då? Att man på något sätt man kör alla små och den här långa, så att man bara ser.
Ja, varför inte?
Men de tar ju tid. Det är det som
de
jag
är långsamma. Ja, det är ju, ja.
Man hade önskat att man kunde köra på varje liksom commit som har en sån hook, men det är alltså, det. Då hade man fått ha långa kaffepauser.
Ja. Verkligen.
Ja, vi man kör kan... dem på PS i alla fall.
Det är ett bra steg. Mm. Man kan ju köra dem headless också, så att man inte behöver sitta och glo liksom.
Ja, precis.
Ja. Men okej, man hör ju att det finns ju många fördelar, men ändå är det ju långt ifrån alla som har end-to-end-tester. Mm. Och i många fall så kanske det handlar om att man behöver sälja in det till någon annan person i ett bolag som ska ta ett beslut. Liksom.
Just det.
Vill vi investera i det här?
Mm.
Har du några så här bra införsäljningsknep?
Oj. Jag tänker mig nog att de flesta, både utvecklare, testare och liksom managers på olika nivåer, de har nog varit med om att en bugg dyker upp i en release, och så fixar man den, och sen så går det några veckor eller en månad eller ett år, och sen dyker samma bugg upp igen. Och det är ju pinsamt. Jag tycker personligen att det är fruktansvärt pinsamt, och det är snudd på... jag tycker det är fruktansvärt pinsamt. Jag vill absolut inte vara med om det. Och där tänker jag på något sätt att där kommer inte en tester in och liksom kan vara den där sista svepande checken när alla unit-tester har gått igenom. Och de har fortfarande inte hittat det här som vi pratade innan om översättningsfilen till exempel. Eller saknade. De har fortfarande inte hittat det. Då kommer inte end-testern in och hitta det. Så dels är det att vi ska slippa få tillbaka samma buggar om och om igen. Och sen så tänker jag att det frigör också ganska mycket tid från dina riktiga testare. De som faktiskt gör testning, sitter och gör exploratory testning eller faktiskt använder liksom sina hjärnor och tänka ut hur ska vi få den här applikationen att bete sig bättre för våra användare. Jag har varit på ställen där de manuella testarna, i princip det enda de hann med mellan releaser, det var att köra checklistor. Och det tycker jag, det kan man automatisera.
Det är ju sånt slöseri med tid.
Ja, och det är ju, jag vill bara säga, det är synd om de här människorna, men det är det ju faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, för det kan vi låta en robot göra, och sen kan de få pyssla med exploratory testing och göra faktiskt sånt som kan göra applikationen bättre på sikt, inte bara liksom hålla regression borta, för det kan vi skripta.
Nej, det blir jättesvårt. Man kan inte ens uppdatera paket utan att en testare liksom får panik för hur vet de vad som har hänt? Ska de testa om allting?
Ja. Mm. Och sen, jag tycker en annan bra grej också, att vi är ju en värld där allting förändras. Det kommer hela tiden liksom uppgraderingar på våra dependencies vi har, och vi byter från det ena ramverket till det andra. Att ha en liten svit, alltså skriv den med lite enkla knep, de jag har pratat om här, gör att de är ganska robusta för stora refaktureringar. Och då blir det helt plötsligt inte lika läskigt att gå från Node 18 till 20 till exempel, eller att uppgradera det där PDF-genereringslibbet som du har i din applikation. Man behöver inte vara så rädd för den typen av förändringar. Och framförallt så blir det jobbigt när man börjar skjuta den typen av förändringar på framtiden. Så det här tar vi när det lugnar ner sig eller inte. När vi har releasat. Eller liksom. Mm. Vi gör massa uppgraderingar samtidigt. Så tar vi en sprint och bara gör uppgraderingar. Alltså, det blir bara fel egentligen.
Och så är det sjukt tråkigt.
Exakt. Då kan man ha de här rackarna som bara är där och håller en om ryggen. Liksom. Det är rätt gött. Det är en skön känsla.
Mm. Jag älskar dem. Ja, jag förstår också. Inte att man inte lärt sig om dem tidigare. Jag tycker de är jag tror att mer värdefulla än unitester. Om man ska börja med något test så borde det typ vara end-to-end-tester.
Mm.
Jag tyckte det blev supertalande i början av min session. Hade du på öra det när jag frågade, liksom, har ni känt pain points och alla räcker upp handen? Jag tyckte det var så talande.
Det är ändå så.
För många var en och man har en uppfattning av att de här testerna, de är inte värdefulla, de gör inte det de borde.
Jag tror de har fått oförtjänt dåligt rykte.
Ja.
Och tyvärr tror jag att det är mycket Selenium som har gett det dåliga ryktet.
Ja.
Men också att man testar fel då. Ja. Man har ju lagt väldigt mycket tid på att lära sig skriva unit-tester.
Ja.
Men man behöver investera lika mycket för att förstå hur end-to-end testar man.
Mm.
Vi utvecklare har inte så bra kunskap om hur en användare rör sig. Alltså, vi tänker nog inte på det sättet. Men jag tycker det börjar komma mer och mer förståelse för det.
Mm.
Särskilt när ramverk som React och så berättar om det i sin dokumentation.
Ja. Och nu har vi pratat mycket om olika personer som har titeln testare som skriver de här testerna. Men jag tycker det är viktigt att poängtera att en utvecklare kan också skriva de här testerna. Och ibland kanske man inte ens har en dedikerad testare i sitt team. Och då är det ju verkligen ytterligare en anledning att införa den här typen av tester.
Ja.
Själv, för att du sparar ju så mycket av din egna tid.
Ja.
Jag tycker inte man ska vara rädd för att utforska. Och som sagt, man kan ju kolla på Cypress, man kan kolla på Playwright.
Inte på Cypress. Eller Höf.
Kan man väl göra?
Jag tror jag fick så här att du sa Selenium. Bara, nej. Nej.
Nej, men Cypress och Selenium är väl de två stora att titta på. Eller vill du att jag skulle ta om hela?
Säg om det. Okay. Jag bara, nej.
Du får köra om, för det där blir helt fel. Cypress och Playwright är ju ganska heta just nu.
Ja, precis. Det är ju de absolut största, skulle jag säga. Nu kommer jag ens kunna klippa ihop det till någonting.
Vi börjar om.
Sen eftermiddag. Hur börjar jag göra det här? Nu kommer jag bara ihåg. Jag kan inte ta om allting.
Det var något med oförtjänt dålig.
Ja, att Selenium har fått. Ja, men...
Nej, du försökte bara berätta om vilka ramverk som fanns. Och jag skrek nej.
Eller så tar vi med det.
Det här kan vara fantastiskt för folk att lyssna på.
Det blir så här bloopers. Vi kör på det så tycker jag.
Just det. Men jag tycker du har en svinbra poäng i det här med testare och utvecklare. Vem är det som skriver dem egentligen? Min väg in i det här, alltså att börja skriva dem först, det var ju att jag satt i en sits där jag inte hade någon annan. Det var bara jag liksom. Det fanns ingen som gjorde manuella regressionstester. Så då var jag tvungen att pensera det. Och jag tycker definitivt utvecklare ska skriva de här, absolut. Mm. Och så kan man bara stämma av det med sina testare. Är det här ett vettigt test att ha? Så kan de säga ja. Och så kan de börja lita på de testerna också. Att, ja, men bra, då behöver inte jag köra de här checklistorna, för det vet inte att det finns skript. Mm.
Jag tycker det borde vara definitivt gemensamt ansvar. Om inte det är verkligen, alltså nästan att det verkligen ska vara en utvecklare som skriver dem. Vi har våra tester i ett separat projekt just nu. Och det är liksom skrivet i Selenium i C#, vilket består frånkopplat från frontenden. Och då blir det att jag som utvecklare låter bli att skriva ett test. Och sen liksom vi försöker skriva testerna samtidigt som featuren utvecklas. Men ibland går ju utvecklingen mycket snabbare. Alltså, men det blir så långt ifrån. Och jag undrar faktiskt, nu när vi går över till Playwright, så är det lite så här, men ska vi ha det i ett annat repo eller ska det vara närmare på den som man faktiskt testar? Vad tycker du om det?
Alltså det här är så jävla bra. Det är som att du har hört mitt talk innan.
Okay.
Ja, men alltså absolut. Det här är ett problem. Att du får en mismatch mellan testerna och den versionen som testerna körs emot. Och det, jag tycker definitivt de ska vara i samma repo. Alltså säg att du kör Git till exempel. De ska vara i samma repository som produktionskoden. Du ska inte behöva tänka på, kör jag de här testerna nu mot rätt version av applikationen eller har någonting förändrats, utan det ska...
Ja, men du förstår att öppna Visual Studio för att starta testerna och dra ner ett annat repo. Alltså sitta där i C# och hålla på med XPath för att ta ut en label. Alltså det är...
Nej. Men det blir ju lite jobbigt för... Jag förespråkar att skriva dem först. Och en av fördelarna med att skriva dem först är att de kommer köras väldigt många gånger. Så de kommer köras ofta. Och ligger de i samma repo som produktionskoden, så kommer du nog köra dem ännu mer. Jag har till och med, ganska ofta så sitter jag och startar min Cypress-svit. Vilket gör att Cypress startar en browser åt mig. Min browser som jag ändå hade startat. Och sen sitter jag och manuellt testar i samma browserfönster som Cypress precis har startat. Vilket innebär att de är en integrerad del av mitt arbetsflöde på något sätt.
Det är smart också, för den öppnar ju ett typ inkognitofönster i princip.
Exakt.
För ibland, ibland har man ju fastnat i att man har någon cookie eller någonting sedan tidigare. Så yes. Kanske det inte skulle funkat egentligen. Mm.
Mm. Men ni har dem i samma repo här för mig.
Ja, vad jag sett. Ja. Absolut. Mm. Något annat skulle kännas konstigt tycker jag.
Mm. Ja. Nej. Ja, men nu, då har vi gjort rätt med Playwright som vi håller på att gå över till nu. Så det är en ljus framtid som väntar, ja. Tror jag.
Mm. Det tror jag också, ja. Ni får minnas The Dark Ages av Selenium. Mitt första uppdrag där vi gjorde Selenium-tester, så då var det någon som hade den briljanta idén. Vi ska spela in testerna. En människa klickar i GUIt och sen spelar man in var klicken kom. Alltså koordinaten nu då. Mm, jajamän. Och vi pratade om selektorer innan.
Just det.
Det här är ju inte ens det. Det här är ju bara hemskt. Så flyttar du position på en knapp eller ett fält och slutar alla tester.
Lägger in lite mer padding och så plötsligt men det är
ju
testerna. Yes.
Men det är ett bra sånt, vad heter det? Det finns ju så här tester som bara testar att alla element renderas. Snapchat-tester. Man kan ju argumentera att det var ett Snapchat-test.
Kanske, men då är
snacka
vi...
om grepp efter halmstrå.
Om man vill rädda det, om man vill rädda sig själv.
Vi har fattat att du gillar det här med Selenium då. Ja, men lycka till att debugga ett sånt test. Liksom. Och visade sig att någon, som du säger, ändrade paddingen från 0 till 20 på någonting. Ja.
Ja, eller bara så här om du kör en annan browser för att det renderas lite annorlunda i Firefox än i Chrome, typ.
Ja. Eller ännu värre, browserna bara uppdateras och så gör du något.
Nej. Vilket träsk ska gå in i.
Yes.
Ja, du Andreas, stort tack för att du ville komma hit och prata om end-to-end-testare. Jag tycker det har varit superspännande. Och hoppas se fler end-to-end-tester. Både i vårt eget projekt men också bland våra lyssnare kanske. Att någon blir inspirerad och vill dra in det.
Just det. Det hoppas jag också. Det hade varit kul.
Ja. Mm. De säger det var tack vare Andreas. Mm. Och så kanske de skriver till fel Andreas och säger
just det.
Ja, han får ta all cred nu.
Ja. Det är okej. Okay. Han förtjänar det.
Ja, den andra Andreas finns ju på vår Discord. Han kommer ju bara hova in det när det här avsnittet släpps. Ja, ja. Mm, men tack så jättemycket, det var jätteintressant.
Tack snälla för att jag fick komma hit.
Mm. Och vi hörs ju nästa vecka. Och tack till er patrons som stöttar den här podden.
Tack så jättemycket, ha det fint allihopa. Hej då.
Hej då.